Gott att se er allihop. Tänkte på när vi sjöng modlös, känner mig nog inte, men rätt trött och svag känner mig. Haft en vecka tycker jag som är riktigt trött. Men vi har ju Guds ord att lyssna till. Så vi kan läsa. Och jag ska försöka dela lite tankar. Jag är lite splittrad i huvudet. Men jag tror att vi ska hitta rätt ändå. Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 1-11. Och vi har ju haft om evangelium rätt mycket här i höst. Evangelium av olika aspekter. Och den här gången så tänkte jag, nej men vi måste ju tala om anden. Evangelium, det är ju anden har getts till oss. Vi har fått anden som gåva. Och kanske kan man ta som rubrik på det som jag vill dela med er. Att vi ska ställa oss på en plats där vinden kan blåsa på oss och komma åt oss. Eller ställa oss på platser där andens vind kan komma åt oss. Och i grunden är det ödmjukheten inför Jesus. Men vi läser ifrån Apostlagärningarna kapitel 1 och det är ju Lukas som skriver, så det är ju en direkt fortsättning på Lukas evangelium. Ni vet, korsfästelsen, uppståndelsen och så när Jesus möter Emmausvandrarna och berättar om att allt det som har hänt, det var skulle hända, det fanns i skrifterna. Och så står det ju lite om Jesu himmelsfärd där i Lukas, men detta är en direkt fortsättning och det är ju Apostlagärningarna. Jag vet inte, det är nog många som har sagt det tidigare. Det kanske skulle kallas andens gärningar egentligen. För något börjar här. Det är födelsen av församlingen kan man säga. Anden börjar verka. Så lyssna. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i helig ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni här och ser upp mot himlen? Denne Jesus som togs upp till från himlen till er, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Amen. Vi ber en bön. Heliga ande, du som är här, som de här texterna är ett löfte om, kom och tala till våra hjärtan. Herre, du vet att det finns så mycket som vill ta vår tanke, som vill ta våra hjärtan. Kom heligande, tala till mitt och till våra hjärtan. Amen. Det är ju ingen som är så oförståndig så att man ställer ett vindkraftverk någonstans där det är lä hela tiden. eller lite vind kommer åt. Nej, man ställer där vinden är som starkast. Och där det blåser ofta. Så tänker jag om våra liv. Och den här predikan så vill jag det ska vara som en uppmuntran till er och till mig. Hur kan vi ställa oss på platser där vinden, anden kommer åt oss? Och jag har kladdat på mitt papper fyra stycken platser. Jag tror jag ska utgå från dem. Jag har många tankar, men de samlar mig på något sätt. Den ena platsen, den är inför Guds ord. Den andra platsen, det är att haka på Jesu vilja. Det han vill i den här världen. Den tredje platsen, den är på knä. Där man böjer sin egen vilja under hans. Och den fjärde platsen, och det finns ingen ordning i detta. Det är att gå ut och vara vittnen. Så det är fyra platser inför Guds ord. I Guds vilja, i Jesu vilja. På knä där vi böjer vår egen vilja. Och som vittnen i världen. Jag börjar med inför Guds ord. När Lukas skriver här om att det kommer ett löfte om den heliga ande, så vet vi att det finns så många ställen där Herren lovar oss att han ska gjuta sin ande över oss. Och sett till om vi läser i Gamla testamentet, så är det ju ett mirakel över dess like. I Gamla testamentet så var Gud i tabernaket. I templet. Han var över den som var kung eller den som var profet. Men annars fick inte en människa komma nära. Och kom man för nära, då föll man död ner. För att det finns någon helighet över Gud. Som inte vi bär på. Jesus ropar i Johannes 7. Kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så talade han om anden. Johannes säger det, detta talar han om anden som ännu inte hade kommit. Men nu har anden kommit. Och vi kan få vara med om strömmar av levande vatten som flyter fram inom oss. Och jag tänkte på detta när jag tänkte på det. Levande vatten, det är ju vatten i rörelse. Det står inte still. Jag tror vi ska vara i rörelse med våra liv. Vi ska inte stå still. Men jag tror också att ibland så kanske man växlar detta. Vad är det som händer inom mig? Att se när det bara är jag själv och när det är anden. Det kan vara svårt, tror jag, i vår tid. Men Herren väljer att ur vårt innersta så strömmar anden. Det är inte ur mig själv, det kommer från anden. Jag vet inte, men jag tror att läsa, att vara inför Gud och inför Guds ord är det som lär oss att lyssna till anden. Så vi förstår hans tilltal när det strömmar inom oss. Platsen inför Guds ord. Kerstin berättade att hon kände så där, att hon funderade på om Gud var god. I alla fall god mot dig, Kerstin. Guds ord är ju den platsen som vi kan förvissa oss om vem Gud är. Att han är god. Och jag ska inte läsa många ställen om det nu. Men Gud är god, han älskar dig. I hans ögon, jag sa det nog rätt nyligen, är du en pärla. Oerhört värdefull, som han är beredd att gå i döden för. Han sätter oss fria. Vi läser om att vi kan bli fria. Jag tror att vi är så mycket bundna av många olika grejer. Och jag vet inte om vår tid också binder oss mycket. Saker och ting kommer in i våra liv som binder oss. Men Herren säger att han kan sätta oss fria. Och när jag bara tänkte på detta så tänkte jag, fria från vad då? Vad tänker du? Och man kan tänka från olika saker som fångar en, som liksom att man blir spelmissbrukare eller fastnar i olika saker. Man kan tänka så. Men jag tänkte fria från oss själv. Fria ifrån bundenheten i oss själva. Och då kommer jag över på den andra platsen, som är att vi ska haka på det som är Guds vilja. Då kommer den i direkt krock med min vilja och det som är mitt eget. När Jesus dör på korset så strömmar förlåtelsens kraft ut över världen. Man kan säga, det står tror jag i Kolosserbrevet, att vår synd och vår skuld spikas upp med Jesus på korset. Det är inget längre som behöver hindra oss. Vi har frihet i Kristus. Det är uppspikat på korset. Förlåtelsens kraft strömmar ut över den här världen just nu, över dig och mig. Om du känner skuld, om du känner skam, så finns det befrielse. Om det finns tvångstankar, om det finns spelmissbruk, högmod, lögner man snärjt in sig. Allt spikas upp på korset för att vi ska bli fria. Fria till var? Att följa Jesu vilja. Att gå hans vägar. Att vilja följa Jesus. Och jag tänker på när man är trött blir man lite mer blödig så. Men jag tänker på när Jesus spikas upp på korset, rent konkret. Han gör det tillsammans med två brottslingar, en på var sida om sig. Och man spikar in spikarna i hans händer. Och han vet att han är oskyldig. Och han känner hur smärtan strålar in i kroppen. Och då tänker jag, då kommer förbittringens tentakler och är på väg rakt in i hans hjärta. Eller hur? Förbittringen över att några kan göra något så avskyvärt mot någon helt oskyldig. Och de tränger sig in och vill ta hans hjärta. Och då läser vi, och jag läste där i Lukas, jag tänkte jag ville titta lite på slutet på Lukas. Vad Jesus gör, då står det så här. I Lukas 23. Jag läser från det ena under korsfästelsen där ifrån vers 32. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vilka ord att uttala där. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Förlåtelsens kraft. Jesus visste vad den innebar. Och han uttalade det direkt när de här förbittringen skulle kunna tränga in i hans hjärta. Men han uttalade orden. Och han bär alla världens synder på sina axlar. Och så gjuter han, som vi har läst nu i Apostlagärningarna 1, så gjuter han sin nåd över dig och över mig. Låter anden flöda över oss. Anden finns här. Så starkt. Och du kan få vara i den ande. Han bjuder dig en hjälpare, en kraft till ett nytt liv. Jesus vill att vi ska förlåta, och Anna hade lite citat ifrån Herrens bön i inledningen här. Och i Herrens bön så vet vi ju detta, och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Jag har tänkt mycket på det den sista tiden. Hur förlåtelsen är så viktig. Och där i Herrens bön, där det också blir som vi tar emot förlåtelse, ska vi också ge den. Hur ser det ut i ditt och mitt liv när det gäller förlåtelsen? Låter du den flöda ut så att inte tentaklerna går in i ditt hjärta och gör dig förbittrad? Förlåtelse är inget val egentligen. Förlåtelse är något vi behöver lära oss att ge till varandra. Vi behöver haka på Jesu väg och Jesu vilja. Sen är det den här platsen på knä. Att böja sin egen vilja under Herrens vilja. Och ja, den är en utmaning, eller hur? Den är en utmaning hela tiden. På vår vandring i våra liv. Och jag tror vi lever i en tid som drar oss in i vårt eget väldigt mycket. Vi blir rätt envetet fast i vårt eget. Självförverkligande. Jag vet inte om ni kommer ihåg, jag visade en bild på hur Sverige är. Självförverkligande är number one. Det är det viktigaste i vår kultur och i svensk kultur. Jag ska förverkliga mig själv. Mitt eget. Vi är så fast. Jag är så fast i mitt eget. Och när Petrus predikar i Apostlagärningarna, när man går vidare i kapitel 2, när anden kommer över lärjungarna och anden kommer över på pingstdagen, och det är eld och det är som ett dån, det läser vi, va? Det är som ett dån. Det finns ju som alltid koppling till Gamla testamentet. Rabbinerna, de firade samma dag, så firade de laggivningen av Toran på berget Sinai, och eld kom från Gud och hela platsen skakade på berget Sinai när lagen gavs. Och elden är en symbol på lagen, och så kommer anden nu över lärjungarna med eld och med dån. En ny lag planteras i våra hjärtan. Paulus kallar det trons lag eller andens lag. Men när Paulus eller Petrus predikar sen efteråt i kapitel 2, så om man bara sammanfattar lite av den predikan, så säger han ju att Jesus har gett sitt liv för er. Ja, jag kan ta. Tack. Jesus har gett sitt liv för oss. Och han säger det till folket där, för er. Men det var ni som spikade upp honom. Det var ni som spikade upp honom, säger Petrus. Och det var både judarna som tog honom till de laglösa, som det står. De laglösa, det var hedningarna. Och vad heter han nu? Pilatus. Men ni, men man kan också säga vi. På allvar. Vi spikar upp Jesus. På ett kors. Och när kvinnorna gråter när Jesus går med korset, som det står i Lukas också, kapitel 23. Några verser bara innan det jag läste innan. Då gråter kvinnorna och sörjer över Jesus. Men vad är det Jesus säger till kvinnorna? Han säger: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Ja, det blev ingen rolig predikan där. Men vi är så fast i vårt eget. Vi är så bundna vid det som vi själva vill, så våra ögon blir förblindade. Och vi tror att problemet ligger någon annanstans än hos oss. Ibland Gud. Jag skrev så här: vi tror på oss själva in i döden. Vi tror på vår kunskap. Vad är motsatsen till gudsdyrkan? Är det djävulsdyrkan? Nej, det tror jag inte. Det är människodyrkan. Adam ville bli som Gud. Han försökte inte göra ormen till Gud. Det ville han själv bli. Såna är vi. Det finns en plats där andens vind blåser. Det är på knä. Inför Gud. Och jag vill stryka under det här. För det här är på riktigt. Det här handlar om våra liv. Det handlar om en hel mänsklighet. Det handlar om människor. Det handlar om krossade människor ibland. Ja, det var tre. På plats inför Guds ord. På plats i Guds vilja, i Jesu vilja. På knä inför honom. Och det sista, att vara vittnen. Tänkte ni på det när vi läste det? Klart, det måste ni ha gjort. Vers 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Och vi kan ju inte stanna och få kraft och tänka för mina planer. Nej. Få kraft till att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och detta är ju så underbart. För detta kommer anden att göra och gör i oss. Ja, vet inte hur mycket mer jag ska ta. Jag kan läsa några bibelställen. Så här står det i Titus kapitel 3. Vi läste det på styrelsedygn vi hade här som gick. Gunnar läste det. Titus 3, vers 4. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Anden har kommit. Det finns ju ett namn på anden som vi alla kallar. Hjälparen. Han har kommit. Han finns över ditt liv. Om du är osäker på det, så är det tro på Jesus som är grunden för att anden ska komma in i ditt liv. Så du behöver inte vara orolig för det. Anden finns över ditt liv. Eller som Anna läste efter Petrus tal, när det högg i hjärtat och de tänkte, vad ska vi nu göra? Omvänd er, böj era knän och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Det är underbart och det vill jag skicka med till er. Och är det så, vi får förlåtelse där, va? Är det svårt att förlåta för dig, så be anden om hjälp att förlåta. Jag skulle ju gärna vilja komma in på andens gåvor också, men det kan jag inte göra nu. Nu är predikan slut. Men det står i första Korinthierbrevet 12 att hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta, står det. Hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Och sen lite längre fram, med lite, när det är lite gåvor, så står det där igen. Var och en. Vi har alla fått gåvor från anden. Inte bara några. Inte bara pastorerna eller någon annan. Utan vem? Alla har vi det. Det vill jag läsa till sist här, som sista. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en, men som han själv vill. Jag stannar där, hörni. Vi ber. Herre, tack för att du är med oss här just nu. Herre, du vet att vi lever i en trasig värld. Jag kan känna det själv väldigt mycket. Att det är mycket som är trasigt. Det blir trasigt överallt, också innanför kyrkans väggar. In ibland oss. Och vi ropar till dig. Kom och fräls oss. Kom och vänd våra hjärtan till dig. Kom och fyll oss med din ande, Herre. Så vi kan känna glädjen. Så vi kan känna kraften och styrkan. Så vi får mod att också vittna om dig. Herre, kom. Kom du med ditt rike och kom du med din heliga ande. Amen.